Är inte det allvarligt det vi läser att aposteln Paulus skriver till korintierna? Att inte mot sanningen utan endast, allenast för sanningen förmår vi något. Han fortsätter, och vi gläder oss när vi är svaga, men ni är starka. Just detta bedjar vi också om, att ni må allt mer fullkomnas. Jag tänker på några sanningsord som finns i skriften. Särskilt några av apostlarnas brev innehåller just sådana ord. Jag tänker på andra Timoteus brev till exempelvis. Ordet sanningen förekommer minst 6 tillfällen. Som att sanningen är ett självständigt levande väsen. Ja, det vet vi ju att det är. Sanningen är ju Jesus Kristus. Sanningen opererar genom den helige ande. Och i första Johannes brev, på ett motsvarande sätt, så möter vi begreppet sanningen. Kanske möjligt ännu mer upplyft som ett självständigt levande väsen. Som ett liv. Som en regel, en livsregel. Men även i Gamla testamentet så kan vi ju möta det här. Hos profeten Jeremia har vi ju det här uttrycket, Jeremias 50 kapitel vers 3. Herre, är det ej sanning dina ögon söka? Herre, är det inte sanning dina ögon söka? Det är för att profeten får ju klaga väldigt mycket över att det finns ingen sanning, ingen rättfärdighet. Det är som att Gud söker i folkhavet, söker som en spegelbild. Gud har ju skapat människan till sin avbild. Och människan skulle på något vis då återspegla honom. Människans väsen skulle återspegla Guds väsen. Människan skulle vandra i sanningen. Jesaja klagar också. I kapitel 59, det står i vers 14 där, rätten trängs tillbaka och rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget och vad rätt är kan inte komma fram. Det står vidare, så måste sanningen hålla sig undan och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom att det inte fanns någon rätt. Och han såg att ingen trädde fram. Han förundras över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Gud söker bland människorna så att säga, som en spegelbild. Men vad finner han? Han finner sanningen vacklar. Det är inte den rätta spegelbilden. Därför Gud vacklar inte. Sanningen vacklar på torget. Sanningen vacklar på torget. Det har blivit som en artikel. Det har blivit som en vara som man köper och säljer på torget. Det kan man inte göra med sanningen, så går det inte att handskas med sanningen. Vad rätt är kan ej komma fram. Om sanningen vacklar så är det just att den här spegelbilden som människan på något vis utgör vacklar. Människan skulle inte återspegla Gud på ett grumligt sätt. Människan skulle inte återspegla Gud så att bilden av Gud blev splittrad. Eller på något vis upplöst. Men det är just det hon gör. Då är det fel. Sanningen ska inte ha en svag och osäker ställning så att sanningen måste hålla sig undan. Vad är det för sammanhang nu som Jesaja bär fram det här? Det handlar ju om tillståndet bland folket. Det pågår en ständig aktivitet. Det handlar mest om missgärningar. Eller så försöker man urskuldra sig och rättfärdiga sig. Men det blir helt missriktat. Till exempel i samma kapitel, Jesaja 59, så står det så i 10:e versen. 10:e och 11:e versen. Vi måste famla ut efter väggen såsom blinda. Famla såsom hade vi inga ögon. Vi stapplar mitt på dagen såsom vore det skymning. Mitt i vår fulla kraft är vi såsom döda. Vi brummar alla samman såsom björnar och suckar allt jämt såsom duvor. Vi bidar efter rätten, men den kommer icke. Efter frälsningen, men den är fjärran ifrån oss. Hör vi inte det här brummandet och suckandet i tiden? Det är väl en ganska träffsäker bild. Herr Björn sitter och brummar och fru Duva sitter och suckar. Och ska vi gå till Herr Björn? Ska vi gå till Herr Medvedev? Medved vet vi, det betyder björn på ryska. Och den som en gång var president där innan Putin och efter Putin och en mellanperiod från 2008. Till 2012. Det var ju Dmitrij Medvedev. Medvedev. Det alltså har med björn att göra. Den ryska berömda björnen. Den är Medvedev brukar ju, och särskilt efter att Ryssland angrep Ukraina då för februari 2022, ofta faktiskt citera Uppenbarelseboken. Då han talar om kärnvapenhotet. Lite svårt att begripa om han menar alltså att det är att varna för uttaget i allmänhet att använda kärnvapen. Eller om han vill passa på att hota med den ryska kärnvapenarsenalen. Ja, faktiskt så brukar Medvedev då emellanåt åberopa Uppenbarelsebokens apokalyptiska scener som alltså en slags varning eller hot. Och jag tänkte då, finns det inget mer passande bibelord för herr Medvedev? Jag skrev på min ryska blogg, jag gjorde ett bemötande där, och då påminner jag just om ordet Jesaja som vi har läst här. Vad stod det där? Jo, Jesaja 59 var det, kapitel 59 och verserna 14-16 om hur rätten trängs tillbaka och rättfärdigheten står långt borta. Om hur sanningen vacklar, sanningen måste hålla sig undan och den som vände sig ifrån det onda blev plundrad. Detta såg Herren och det misshagade honom. I det stora då internationella perspektivet så kan man ju faktiskt säga att vem var det som vände sig från det onda? Var inte det just Ukraina i samband med Sovjetunionens upplösning? Då efter ett par tre år Budapestöverenskommelsen undertecknades av såväl USA som Storbritannien som Ryssland som Ukraina. Att mot garantier om säkerhet så lämnade Ukraina ifrån sig sina kärnvapen som tidigare hade funnits där. Men nu överlämnades de kärnvapnen. På ett sätt så var ju Ukraina då parten som vände sig från det onda. Men nu blir plundrad. Är det det rätta perspektivet? Jag tycker det är värt att beakta. Men aposteln Paulus skrev i andra Korinthierbrevet att icke mot sanningen utan allenast eller Ja, endast för sanningen förmå vi något. Och en rätt biblisk omvändelse, det begränsar ju sig inte till att lämna ifrån sig kärnvapen, även om det är vackert på sitt sätt. En biblisk omvändelse, det handlar ju om att människan måste omvända sig från sin synd och i överensstämmelse med Jesu Kristi evangelium tro på honom, tro på Herren Jesus. I andra Korinthierbrevet så gör ju faktiskt också aposteln Paulus en enorm genomgång av det här och vad det innebär just för grekerna i Korinth, eller borde innebära. Och vi kan se bara lite grann genom andra Korinthierbrevet, om vi kan få tid och utrymme för det, hur han i första kapitlet i andra Korinthierbrevet är angelägen om att framföra det, att Kristus kom icke så som jag. Han skriver så här när han förklarar sitt tillvägagångssätt i 17 versen. Icke har jag väl därför nu handlat i vankelmod, eller plägar jag, brukar jag kan hända fatta mina beslut efter köttet, så att vad jag säger är på samma gång ja, ja och nej, nej. Ingalunda, så sant Gud är trofast, vad vi talar till er är icke ja och nej. Guds son Jesus Kristus, han som bland er har blivit predikad genom oss, genom mig och Silvanus och Timoteus, han kom ju icke så som ja och nej, utan jag har kommit i och genom honom. För Guds löften, så många det är, har i honom fått sitt ja. Hör här, Kristus Jesus har icke kommit så som ja och nej. Vilka var det som ville få det att se ut på det viset? Det fanns de på den tiden som faktiskt gick in för det. Och har det inte faktiskt funnits genom alla tider, och i vår tid kanske särskilt. Vill man påpeka att det finns någon slags motsägelse då hos Kristus. Så att han hade liksom kommit till världen så som ja och nej. Med ett motsägelsefullt budskap. Ja, det kan faktiskt uppfattas på det viset. Att det är ett motsägelsefullt budskap. Men det är bara ifall man är alldeles för fångad av människotankar. Människotankar som konstruerar konflikter och motsägelser där egentligen inga konflikter och motsägelser finns. Det aposteln Paulus undervisar om, det han undervisar korintierna om, det han undervisar oss om vi vill höra, det är ju utifrån en uppenbarelse och av Herren Jesus Kristus. Och till Galaterna skriver han att det var inte från människa, det var inte genom någon människa som han fick det här. Det var genom en uppenbarelse. Och den uppenbarelsen är det han också, utifrån den uppenbarelsen skriver han till Korintierna, andra Korintierbrevet. I första kapitlet så ser vi här att han betonar det. Kristus har icke kommit så som ja och nej. Ska vi pröva oss? Hur många gånger hamnar vi inte i det läget? Att vi vill göra någon slags konflikt eller motsägelse av det som egentligen inte består i någon konflikt eller motsägelse. Gud är en. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Däremot i andra kapitlet så vill han ju, så försummar han inte då alltså att upplysa oss om vad Satan har i sinnet. Det måste vi faktiskt se till att vi inte är okunniga om. Han skriver så här i andra kapitlet i 9 versen. Jag ville veta hur ni skulle hålla provet. Om ni var lydiga i allting. Den som ni förlåter något, honom förlåter också jag. Liksom jag också förut, om jag har haft något att förlåta. Har inför Kristi ansikte förlåtit det för er skull. Jag vill nämligen icke att vi ska lida förfång av Satan. Ty vad han har i sinnet, därom är vi icke i okunnighet. Ja. Varför det? Varför var de inte i okunnighet? Därför att de hade hört aposteln. Och aposteln hade undervisat utifrån skriften. Och skriften ger oss besked om djävulen och vad han har i sinnet. Enligt Jobs bok så är djävulen angelägen om att få fram ett hädiskt tal. Ett grovt hädiskt tal. Så mycket som möjligt. Och därför angriper han Guds tjänare. För att om möjligt omvända dem från den goda vägen. Så att de istället börjar häda. Det här, det var Satans avsikt med Jobb. Det var därför han så attackerade Jobb. Det framgår ju när vi läser Jobbs bok. Han faktiskt begär tillåtelse av den högste att sätta Jobb på prov. Därför att Jobb skulle då, menade Satan, häda Gud. Och det här angreppen kommer i två faser då. Först angriper han Jobb, hela hans yttre miljö, hans närmaste omgivning, allt han äger, hans barn och boskap. Men i andra fasen så angriper han Jobb själv. Hans kropp och hälsa. Och vi läser i andra kapitlet i Jobbs bok att Herren i tredje versen säger till åklagaren: har du givit akt på min tjänare Jobb? För på jorden finns inte hans like i ostrafflighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och flyr det onda. Och ännu håller han fast vid sin ostrafflighet. Så har du då uppeggat mig mot honom till att utan sak fördärva honom. Jobb vandrade i sin tid i sanningen. Åklagaren, eller djävulen, svarade Herren och sa: hud för hud, allt vad man äger ger man ju för att själv slippa undan. Men räck ut din hand och kom vid hans kött och ben. Förvisso ska han då mitt i ansiktet tala förgripliga ord mot dig. Det vill säga häda. Det här fick djävulen aldrig till stånd. Men det var hans avsikt. Eller det kanske man kan säga en av hans avsikter. Vad han har i sinnet. Därom är vi icke i okunnighet. Därför är det också så allvarligt att se på Jobb som en förebild. Som en förebild i ståndaktighet. Och stå emot frestelsen att förfalla i sitt språk eller i sin livsföring. Och till slut rent av avfalla. I tredje kapitlet i andra Korinthierbrevet så gör aposteln Paulus en väldigt... Han undervisar ju här om hur vi ska förhålla oss till skriften. Och hur vi ska se till att vi uppfattar skriften på det rätta sättet så som andliga människor. Och då kommer det här att utmynna i vad vi läser i slutet av tredje kapitlet. Att vi får återspegla, jag står det, Herrens härlighet. På tal om att återspegla. Att vara en spegelbild för Gud. Gud har skapat människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Han skriver i slutet av andra Korinthierbrevets tredje kapitel i 17 versen: Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Men vi alla som är avhöllt ansikte återspeglar Herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbild i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, så som när den Herre verkar som själv är ande. Och tidigare i kapitlet så skriver han här om sin tillförsikt då, när det gäller att sträva, kämpa för det här målet. Icke, skriver han i femte versen, som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något så som kommer det från oss själva. Utan den skicklighet vi har kommer från Gud, som också har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund. Ett som icke är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden gör levande. Och jag hoppar lite tillbaka i kapitlet också till tredje versen. Det står där: det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev, avfattat genom oss, skrivet icke med bläck, utan med den levande Gudens ande, icke på tavlor av sten, utan på tavlor av kött på människohjärtan. Här skriver aposteln om sin tjänst. Han utövar ett sånt oerhört, alltså djupt och omfattande inflytande över människor. Men han är samtidigt angelägen om att det här inte ska uppfattas som att han är på något vis gör sig till Herre över deras tro. Står i första kapitlet 24 vers. Jag tror han har någonting av den, så att säga, instruktion då. Instruktion för att bygga altare, som vi faktiskt får i andra Mosebok, genom Mose då. När Mose ger de 10 orden och skriver om altaret i slutet av kapitlet, eller talar om altaret, så säger han, det här är mycket märkligt, i 24 versen: ett altare av jord ska du göra åt mig, och offra därpå dina brännoffer och tackoffer, din småboskap och dina fäkreatur, överallt på den plats där jag stiftar en åminnelse åt mitt namn ska jag komma till dig och välsigna dig. Men om du vill göra åt mig ett altare av stenar, så må du icke bygga det av huggen sten. För om du kommer vid stenen med din mejsel, så oskärar du den, eller orenar du den. När det gäller att bygga Guds tempel, Guds altare, som faktiskt aposteln Paulus var i full färd med, det är det han skriver om att han gjorde, då använde han inte sina egna redskap, så att säga. Han är väldigt allvarlig med det. Om han utövar ett djupt inflytande och faktiskt skriver på hjärtan, skriver Kristus brev, gör människor till Kristus brev, skriver på deras hjärta, så är det absolut inte med några egna arbetsredskap. Han använder inte det. Nej, han skriver i femte versen igen: icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, så som kommer det från oss själva, utan den skicklighet vi har kommer från Gud. När Gud på det sättet får utföra sitt verk, ett djupt verk i våra liv, så att vi återupprättas till det som vi ursprungligen var tänkt att vara, Guds avbild, och verkligen återspegla Gud själv. Herre, skrev Jeremia, Herre, utropade Jeremia, är det icke sanning som dina ögon söka? Är det icke sanning som dina ögon söka? Gud söker bland människorna, han söker liksom efter sin egen spegelbild. Och vi vet I historien så fann han ingen. Han fann ingen spegelbild som han verkligen kunde spegla sig i förrän Jesus trädde fram på historiens scen. Lät döpa sig i floden Jordan av Johannes. Och i samband med att han döptes av Johannes då himlen öppnades. Den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes också från himlen säga: denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Matteus evangelium kapitel 3, de sista verserna. Gud hade äntligen kunnat spegla sig. Och Guds avbild har äntligen blivit upprättad genom den Jesus. Och det är därför som vi, om vi hör, om vi tar emot det här glada budskapet också, kan gå in i sanningen. Kan gå in i sanningen. Börja vandra i sanningen. Bli ett med sanningen. Icke mot sanningen, utan endast för sanningen. Förmår vi något? Jag må Gud välsigna oss var och en. Tack för uppmärksamhet.